Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen ska du vara till Om valet 24, serien Efterspel. Med mig Henrik Thorsson och Klaus Stolpe, dubbeldoktor och allt vad du är. Hej på dig.
Japp, hej.
Och det börjar närma sig nu. Det blir spännande saker som kommer att hända här. Det börjar egentligen på allvar. Och det här är en avsnitt som vi gör lite tidigare då än vi brukar. För att det är på grund av det som då vi ska prata om som kommer att hända. Vi ska prata om installationen. Och vi ska prata om... Ja, vi kan inte låta bli att prata om lite annat om Trump också. Och jag tror att det blir lite om Carter koppling till... Finland kan man säga. Är det faktiskt koppling till min by på ett vis? Men vi kan återkomma till det senare. Men innan vi börjar med installationen så har det ju varit två sådana här rättsliga efterspel. Vi har ju pratat om det för ett år sedan ganska noga. Gick vi igenom dem där och du uttalade bra synpunkter på vilka de här alla åtalspunkterna som var mer liksom seriösa och så. Nu har egentligen allting fallit. Han fick ju till slut liksom straffräkning då för en dryg en och en halv vecka sedan, och det blev ju liksom nada, ingenting. Och sen kom ju avslutningen, första delen på de här två grejerna som du ju har pekat ut som det största. Den första var ju förstås den här 6 januari då 2021. Liksom i vad mån Trump hade fixat och trixat om det, så kom det ju en slutrapport som liksom på sätt och vis ändå ger honom lite skulder. Och sen var det där som du brukar peka ut, dokumentfallet som inte har kommit nu eftersom det pågår andra rättegångar i det fallet. Men jag menar, det är ju ganska intetsägande, det är en rapport och det kom ju aldrig till domstol, så det blir ju ingenting. Men det var ju helt intressant ändå. Att, av olika skäl, men jag menar, det var inget överraskande vad du hade sagt, eller hur?
Nej, alltså vi kan ju säga som så att det där med likhet in på lagen så kan man ju kanske glömma bort helt enkelt.
Du kände väl att det var det där dokumentfallet, alltså han har haft hemliga dokument i sitt badrum i Mar-a-Lago eller något, att det var det starkaste, eller hur, fallet?
Ja, jo, för att där var det ju som så uppenbart, där fanns det ju det fanns ju inget tolkningsfall. Jag menar, nu tyckte jag att han var skyldig i samband med den där stormningen och Kapitolium också,
jo.
Där liksom finns det mer sånt där å ena sidan och andra sidan, men att det tyckte jag var ett mycket större brott, ska jag väl tillägga, eller så som jag upplever det.
Jo, men, det är klart, ja.
Men det här, just det där med de dokumenterna, så var det ju, det var liksom ganska klart. Han hade tagit med sig saker som han borde ha lämnat kvar efter att han lämnat presidentposten.
Ja, precis.
Och det här, för att han hade inte, liksom, han skulle inte ha tillgång till dem mer. Men själva verkar han tagit med dem dit till Florida, till Mar-a-Lago. Och liksom visa upp för sina middagsgäster och sånt. Och det var ju någon då filmade med telefonen eller hur det var. Så att det, det var liksom ett mycket klart fall, om vi nu uttrycker saken diplomatiskt.
Ja, precis. Nej, men intressant. Och det är ju så, då får vi inte läsa den slutrapporten ännu, om den sen blir offentligt får vi se. Det är ju hemliga dokument och allt möjligt i det här, men vi får se. Nu är det en rättegång mot två andra personer som först ska bli klart innan man får slutrapporten mot Trump då, där det gäller. Men så den väntar, men det som ändå förvånar mig, men du sa ju det nu att du tyckte att han hade gjort fel där vid den här uppviglingen och det 6 januari. Men det tyckte jag var intressant, att det var mer tydligt att du har rätt i det, att han hade gjort fel när rapporten kom, än vad jag hade tänkt före.
För jag
menar, bara det att du står och pratar på ett tal någonstans och sen springer tokhuvudena in i kongressen. den där kopplingen, den är mycket starkare enligt rapporten än jag hade förväntat mig.
Ja, precis.
Okay. Jag har inte gått igenom detaljerna, men det är ju en sån sak. Och sen en annan aspekt som jag vet inte om du har någon kommentar till, men det jag noterade var ett annat brev som den där åklagaren, den heter ju Jack Smith, en sån här specialåklagare som de har. Han hade ett brev till domaren och förklarade hur opartisk han var och att det bara var han som hade tagit beslut, att alla hans medarbetare är oskyldiga till att ta beslutet att gå mot Trump och så vidare. Det var världens försvarsbrev, alltså, med tanke på att vad som kan hända liksom.
Ja, no, det är ju liksom också skrämmande att man känner sig manad att göra en sån grej för att skydda sina medarbetare.
Jo, ja, jag upplevde att det var så.
Det säger någonting om vart USA hamnar helt enkelt. Det stinker lite Latinamerika på 70-talet över det där. Då vet jag ju inte hur mycket folk är insatta i Latinamerika på 70-talet, men det här var då alltså inte i ett smickrande tonfall.
Det var inte helt positiva tider, var. Men alltså, det här, det som många hävdar, till och med Real Clear Politics-folket, är ju att hela åtalet, egentligen alla åtal mot Trump, var helt politiskt och det var Biden som ligger bakom. När de gör sin podd brukar de säga, och det här åtalet som Biden gjorde. Och det var en lång bit i det här brevet också, där han försvarade att det inte var politiskt det här. Och jag vet inte, vad ska man säga om det, för det är ju bara ord mot ord egentligen, vi vet ju aldrig, men han var väldigt noga med att berätta hur det har gått till, att de har aldrig blivit kontaktade ens av domaren, ja, ingenting och
ja,
så vidare.
Nej, precis.
Och
så, men om vi säger, även om liksom några demokrater har legat bakom, så nu oberoende så har du liksom gjort något fel, så måste du ställas till svars för det oberoende. Jag menar, att nu ska jag ta en parallell som jag är inte säker på att den här är bra, men att om vi säger att det är någon som jag tycker illa om.
Jo.
Och så det här, så säger jag att den där personen kör bil i berusat tillstånd. Så, jag menar, då måste jag kunna ha rätt att polisanmäla den personen, oavsett vad jag tycker om honom. Att ingen kan ju säga att ja, men det där gjorde ju du bara för att du tycker illa om honom.
Just
det. Nej, jag vill rädda livet på någon annan, den som han kanske skulle köra ihjäl annars. Det är liksom det så jag resonerar. Har du gjort fel, så har du gjort fel.
Men det, i USA är det ju annorlunda vad jag förstår, att där använder man ju stora företag använder sådana här åtal för att få fördelar, och Trump använde ju det jättemycket i sin karriär, så att när, då plötsligt tror, då blir det som ett, jag menar, det blir inflation i det här du säger då, för att alla använder det som ett redskap för olika ting, eller hur?
Ja, men liksom om syftemålet är att ja, liksom har du gjort, jag kommer ändå tillbaka till det.
Jo.
Har du gjort fel, så har du gjort fel, liksom oberoende vad den här whistleblowern eller polisanmälaren eller åklagaren eller whatever liksom har som för relation till den här personen i bakgrunden, för att jag menar, kunna skilja på sak och sak, tycker jag ju.
Jo, och det tycker jag var jättebra i det där brevet, hur bra han beskrev det och så vidare, om man tror på honom. Men alltså, hade rapporten visat att det var väldigt tveksamt att Trump hade gjort något fel till exempel, då hade det ju blivit knepigare. Men nu är det ju så som du säger, han har ju uppenbarligen gjort ett stort fel, och då måste han ju liksom utredas så att
precis.
Det håller. Så det gav väl den där rapporten, och nu börjar nya tider. Alla rättsfall i princip är lagda åt sidan och luften rensas, och på måndagen är det alltså det här som är installation, inauguration, och det är ju en märkvärdig sak. Berätta, vad är det för någonting?
Ja, det är ju helt enkelt om att formellt ge över till den nya presidenten, att det är ju faktiskt redan 11 veckor efter valet, eller hur mycket det nu är, och många tror väl att Trump är president redan, för det är ju han som har synts och inte Biden. Men, men jag menar, man har ju ändå en tradition av att låta den gamla presidenten slutföra det som han har på gång, om vi nu säger så. Och tidigare så var det ju ännu längre tid emellan, för då bytte man i början av mars. Men att där ändrar man då på 30-talet, så att alltså, Franklin Roosevelt, och så då han svor presidenteden första gången, så det var i början av mars, men sedan så var det så att de där sista gångerna sen så var det 20 januari som han installerades, för att det var då det bytte helt enkelt. Jag tror inte att jag skulle komma ihåg det annars, men eftersom han sen dog i april 45, så att han var ju, fast han blev vald 4 gånger, så var han ju president i nästan prick 12 år, därför att han kom från början av mars 1933 till mitten av, eller början av april 1945.
Just det. Är det liksom en ceremoniell grej? Liksom, är det också på något sätt formellt att då börjar han få makten och den andra presidenten har slut på sin makt?
Jo. Det är rent formellt för att liksom Biden är ju president fram till att Trump då svär eden helt enkelt.
Mm, just det. Så att om Trump skulle bli försenad och inte kommer i tid, då blir Biden kvar som president lite stund extra då, några minuter till eller någonting.
Högst antagligen. Okay. Fast han är inte president för han har svurit eden.
Ja. Ja, okej. Okay. Mm.
Ja, men där kan jag ta ett exempel som jag glömt bort. Alltså då Obama blev president.
Just det.
Då hade ju den där killen från högsta domstolen klantat sig, så han hade ju läst eden fel.
Ja, just
det. Och man fäder ju på Obama att vad säger kan? Att Obama, men han täcktes ju inte stå där och säga men du måste ju ta om det. Sen efteråt så bara för säkerhets skull så svor han eden på nytt. Och då säger väl den här kan från högsta domstolen också det här att I had one job and I blew it.
Just.
Det var enda uppgiften han hade, men man var nervös eller vad som helst. Så när de fick ta, nu tar jag det bara med minne, men jag har för mig att de hamnade och att de liksom tog om det för säkerhets skull, så just att ingen kunde bråka och säga att han är inte president egentligen, för de slarvar bort en rad eller en mening i den där eden.
Just det. Ja, men så det är den där när han svärs in som är liksom det är kärnan, det är grejen. Ja, och då är det en från högsta domstolen där alltså, som...
Det är ju det är ju den här chefsdomaren, så det är ju inte bara vem som helst, utan så att Taft har ju svurit lett den här installationen. Han är ju den enda presidenten som, för att han blev boss i högsta domstolen sen, så att han var ju den som ledde installationen vid ett par tillfällen senare där på 20-talet.
20-talet, precis, ja. Men sen är det här, vilka som är med, vilka människor som, det är ju öppet, så jag menar, vilka människor kommer dit och tittar bland allmänheten, och sen vilka tidigare presidenter ska vara med, den som är liksom slutar som president, och det har ju varit lite tjafs om det, kan vi säga. Men hur ser det ut med den delen egentligen?
Ja, de brukar ju vara på plats, de här tidigare presidenterna som är vid liv då, om de är i skick helt enkelt. Och jag gissar och jag hoppas och tror att Biden och kanske Harris är med på måndag, för att det hör ju nog till att den avgående presidenten är på plats.
Ja, det är väl troligt.
Trump medverkar ju inte på Bidens installation, det är en sak, men för den skull behöver ju inte Biden sänka sig till samma nivå, tycker väl jag åtminstone. Mm. Och här så var vi ju på vippen, ska jag väl vara ärlig, att jag kom ihåg en sak fel. Mm-hmm. För att jag hade för mig att det var Trump och sen John Adams och John Quincy Adams som var de enda som skulle ha inte deltagit. Men jag kollade upp det för säkerhets skull. Och sen visade det sig att Martin Van Buren var inte med. Man vet inte orsaken. Och det här, sen den här bråkstaken Andrew Johnson som var efter Lincoln. Mm. Han bråkade ju om allting, så han hade väl ordnat en regeringssammanträde så att det kolliderade med Grants installation. Aha. Och sedan en sån här mera trist grej, så är att Woodrow Wilson var så helt enkelt så illa däran 1921, så han kunde inte, han var med där vid Kapitolium, men han orkar inte vara med, så att han satt inne i Kapitolium under, för att han var väldigt sjuklig vid det laget.
Mm.
Men det här, han, ska vi nu säga med det, John Adams och John Quincy Adams, så de blev ju presidenter i ett så pass tidigt kedja att det inte fanns någon etablerad kutym liksom hur det var som passade sig och inte passade sig, men ifall Trump, så var ju den här, ska vi säga, diplomatiska förklaring att han uteblev eftersom han upplevde att valfusk hade förekommit. Den mindre diplomatiska formuleringen att han är en sån egocentriker, så att om Trump skulle vara med vid ett bröllop så skulle han väl kräva att få vara brud, brudgum och präst, för att det är liksom helt otänkbart för honom att inte få stå i centrum.
Ja,
elak, ja.
Men den där första Adam, som ju alltså är då president nummer två, och då när president nummer tre ska sväras in så är han inte med, och det beror på att han var ju ärkefiende till
Thomas Jefferson. Ja, så är det.
Och sen då historien med, som du sa där med Quincy, hans son då senare. Det, ja, är det, alltså,
då, det var ju samma sak, för att då kom det ju den här Andrew Jackson, och där hade ju varit stora konflikter med, för att John Quincy Adams blev ju vald av representanthuset, fast Jackson hade haft fler röster, men ingen hade majoritet av elektorsrösten, så det där blev ju väldigt inflammerat liksom från första början helt enkelt.
Alltså det var lite, Jackson var den som bråkade med Adams där, men Adams tog så illa vid sig, för att han blev väl utsatt för ganska mycket då under
det var väldigt väldigt tuff presidentperiod för honom.
Ja, just det. Nej, men att den avgående presidenten inte är med, det är ju det är åtminstone väldigt märkvärdigt,
och det är ju väldigt ovanligt.
Ja. Men det jag hörde var att Barack Obama ska vara där, men inte Michelle Obama, och hon var inte heller på Carters begravning tydligen. Så
jag noterade ju, nej, för att han satt ensam där.
Man vet inte varför, men hon är verkligen inte glad på Trump.
Tydligen inte.
Om det beror på det. Så. Men,
ja, det vet vi inte. Kanske hon är arg på Barack, det vet vi.
Nej, det är precis. Men tidigare installationer, vi har ju en serie Mr. President som vi brukar prata om, och då går vi ju igenom alla presidenter med din hjälp, för att du har ju dels skrivit om dem och kan väldigt mycket om dem. Och då har vi någon gång liksom rört vid den här frågan om installationer. Det har varit en del märkvärdiga incidenter också. Vilka skulle vi kunna nämna?
Den första som jag kom att tänka på, det är väl den installation som vi har berört mest i den här serien, eller mest utförligt i den här serien Mr. President, och den här William Henry Harrison som de blev valda 1840, och det var ju då i början av 41 som han blev vald, och han var ju då kritiserad för att han ansågs på tok för gammal. Han var 68 år, vilket ju förstås var en väldigt hög ålder på den tiden. Mm. Att jämföra med någon som är 80 plus idag, antar jag, för folk levde inte lika länge. Och då skulle ju han då visa på hur pass alert han var och så vidare, så han talade i nästan 2 timmar. Och mikrofonen var ju inte uppfunnen på den tiden, så man undrar hur många hörde vad han sa.
Ja,
det stod där och huttrade nästan 2 timmar.
Jesus.
Det är ju en bedömning, för det finns ju naturligtvis inte inspelat, men det är ju bara att läsa upp talen några gånger och så ser man
ungefär
hur långt det länge. Men det var ju dessutom svinkallt, och det här bidrog till att Harrison fick lunginflammation och dog efter en månad, och är ju den mest kortvariga presidenten genom tiderna. Mm. Så att, men, lyssna gärna på vår andra podd Mr. President, så lär du dig förstås en hel del om honom. Mm. Men det är ju, hur ska vi nu säga, inte är någon expert på presidentinstallationen, men det är ändå vissa som man ju kommer att tänka på bara på grund av ett intresse för presidenthistoria, och Lincolns båda installationstillfällen som var ju rätt speciella, för att han blev ju då vald 1860 och 64. Men vid det första tillfället då, alltså i början av 61, så då hade ju ett antal sydstater redan brutit sig ur unionen, så att det var ju alltså fullt med prickskyttar och sån här, alltså livvakter och liksom folk med gevär uppe på hustaken och sånt ifall något skulle hända.
Ja, just det, verkligen.
Så att, det blev ju inga upplopp, men att följande gång var det ju också spännande, för att då var ju landet väldigt delat. Inbördeskriget hade pågått länge och började närma sig sitt slut, så det var spännande tider då med. Och då blev ju Lincoln de facto mördad en kort tid efter det tillfället.
Mm, just det.
För att inbördeskriget gick mot sitt slut, och strax efter så blev han ju skjuten helt enkelt.
Mm. Men så även den president som sitter kvar, alltså blir vald en gång till, den har också en sån här installation.
Ja.
Men okej, ja.
Jo, så att och sedan om man kollar på till exempel Wikipedia eller något sånt, så kan man ju då se att de där, vad heter det, installationen då är numrerade efter någon som får den där posten via ett val. Men om det till exempel att presidenten har dött, och det, jag menar, det är ju det är ju en installation i alla fall, om det är någon typ Gerald Ford som tar över efter Nixon, Lyndon Johnson som tar efter John F. Kennedy, just Harry Truman som tar över, men att då står det bara extraordinary inauguration, så att det har inget nummer, för att Det är vissa som inte räknas helt enkelt.
Just det, för annars skulle det vara så fort det är en president som är kvar så har den två sådana. Så det skulle kunna vara 80-94 då egentligen efter måndag.
Ja, nej, men de räknas ju nog liksom ifall, alltså Lincolns båda så räknas ju nog, eller ja. Alla fyra, men det är de här vicepresidenterna som tar över.
De,
så
det, räknas
de som inte liksom räknas.
Just
och därför just så är det ju ganska lätt att förstå att det landar på 60, för att det är ju, no, enkelt uttryckt, det är ju 25 stycken per sekel, det vill säga 1800-talet och 1900-talet, så då är vi uppe i 50, och så är det tre stycken under 1700-talet, och nu är det då antagligen den sjunde under 2000-talet, så då landar vi på 60, men att vi har inte här med Lyndon B. Johnson och Gerald Ford eller John Tyler eller vilka som nu har hoppat in sådär mitt i.
Ja, men det var intressant att veta. Man undrade lite när de sa 60th installation, ja. Vad det var, men då fick vi klart för oss den delen. Sen håller de ju något tal och liksom, jag vet inte hur viktigt det är. För de har ju hållit tal under hela presidentvalskampanjen också, så att jag vet inte om det, men där finns väl något, är det Roosevelt eller någonting minnesvärt att säga?
Ja, det finns ju nog flera, ja. Och den är ju liksom ganska kända och sådär, så att jag menar, jag har en, ingen är väl förvånad om jag säger att jag har en bok som består av liksom installationstalen publicerade.
Ah, ja, okay.
Publicerad form, men den är ganska gammal, så där fattar, där saknas nog en hel del. Men att tänker oss, ja, Franklin Roosevelt, så nu ska jag vara lite motsägelsefullt, för det är ju då min favoritpresident, men det här, då han håller sitt första installationstal, så säger han något, det mest kända så är att vi har inget att frukta utom själva fruktan. Att, det betyder ju ingenting. Det är väldigt bevingade ord. Det är väl, det är kanske det som han är mest känd för, alltså i termer av citat. Men nu måste jag ju säga att den där kan han nog sagt ganska många saker som var häftigare än det där, för att det är ju det. Men nu kom jag på en grej till. Då Roosevelt åkte till den där installationen, så lär det ha varit så att han hade skrivit ett tal själv. Var det en medarbetare som heter Louis Howe som läste igenom det, var inte speciellt imponerad. Så han skrev ett annat installationstal. Aha. Och då Roosevelt åker iväg, det här kan ju vara överdrivet eller ren lögn eller vad som helst, men det lär ha varit så att han har suttit och funderat, men att vilket ska jag hålla? Att det slutar med att han tog början från ena talet och slutar från det andra, för att om det var då så att han var imponerad av hur Louis Howe hade inlett det där talet, men att slutet var sämre och hans eget så var bättre på slutet, eller tvärtom, det kommer jag inte ihåg. Så att om det var han eller Louis Howe som sa det, we have nothing to fear but fear itself, så det skulle jag bra och gärna vilja veta.
Ja, okay.
Om den där storyn stämmer alltså.
Jo. Men det, och det var 1933 då, alltså ja. Är den han blir vald första gången då?
Ja, precis. Men ska vi nämna någonting till, så det här kanske mest kända, jag vet inte, kanske det mest kända citatet, så från då John F. Kennedy blev installerad 61, och det är där han säger det här med att fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga istället vad du kan göra för ditt land. Det är ju,
ja.
Det är ju ett känt citat av honom, det är ju inte sagt att folk kopplar ihop det med installationstalet. Men att därifrån det kommer. Ett mindre lyckat installationstal var för övrigt Lincolns företrädare James Buchanan, som beklagar sig över att folk tjafsar så mycket om slaveri och det fanns så mycket andra viktiga frågor. Vilket alltså framstår som helt makabert i ett historiskt perspektiv. Det är som så att, men snälla någon.
Men inte konstigt att du har sagt att de där presidenterna före Lincoln drev landet i kras helt enkelt.
Nej, precis. Men det är klart, då nu är nu helt enkelt. Men det är ju lite, då man ser det där talet i efterhand, så att man tänker att men herregud.
Nej, det blir väl helt intressant att höra Trump då, hans tal förstås, vad han säger. Och
ja.
Det, han har ju inte varit så presidential som det kallas här på sista tiden med sina tweets och så vidare.
Nej, men, det kan komma vad som helst.
Ja, men sen, okej, vi får se installationen. Det var väldigt spännande uppgifter och hågkomster som du gav oss här. Men vi ska återkomma, summera Ja, inte bara det, utan allting vad vi har gjort i 75:e avsnittet som blir nästa vecka då enligt normalt. På en tisdag lägger vi upp det. Men innan vi avslutar idag så har vi några andra frågor. Det var ju så, det är ju ganska mycket som har hänt ändå, trots att eftervalet blir lite stiltje då i november. Men det har ju hänt ganska mycket med de här rättsliga ändå på något sätt avgörandena som slutet på det rättsliga och Carter som gick ur tiden. Inte helt oväntat, men det är ju en väldigt historisk saker som har hänt. Och på tal om Carter, så du noterade att på hans begravning fanns det en finlandskoppling faktiskt, eller?
Ja, jo, det är som att de bara kistan så spelar de en vad är det, Finlandia av Jean Sibelius, och det är inte så konstigt som det låter, för jag fattar ju ingenting förstås, men det är helt enkelt så att den används till ett par salmer i USA, åtminstone i metodisternas salmbok. För då är en som jag känner som heter Andreas Elving, som dels är USA-kännare och dels är liksom har koppling till frikyrkan, vad ska kalla det. Så att det var han som han visste ju direkt vad det var för någonting. Det var inte så konstigt som det låter, men nu kommer lite mer nördarier, att den här Finlandia-melodin så tycks ju funka i alla möjliga sammanhang, för att det var melodin till Biafras nationalsång under den korta tid då den utbrytarrepubliken fanns till. Och det fanns nog någon logisk förklaring till det också, typ att den där premiärministern hade vistat sin orden och snappat upp den där melodin eller något sånt. Det var första U-området jag hörde om, för det var liten, så då skrämde man barnen om man fick blodplättar eller något sånt annat hemskt, så sa de att tänk på barnen i Biafra, för att de svälter.
Samma i Sverige. Samma.
Ja, jag kan tänka mig att det var liksom den här svältkatastrof där i, ska jag säga, slutet av 60, början av 70-talet måste det ha varit.
Men den hade ju premiär på Svenska Teatern i Helsingfors slutet av 1800-talet.
Ja, precis. Okej.
Jag kan bara säga det att jag sitter här i en by utanför Vasa, i en annan kommun, Korsholm, och där finns det faktiskt den plats där Sibelius tog båten för att åka till sitt bröllop med Aino. För att Aino, han gifte sig nämligen hemma hos Aino. Hennes pappa var en slags militär som hade en herrgård här i trakten, i Maximo. Och då för att komma dit, för på den tiden var det inte en väg här utan det var en vik, och så för att komma över viken så tog han båten här från i närheten av vår by de facto till bröllopet.
Ja, alltså var det på Tottesunda där?
Tottesunda bröllopet, ja.
Okej, här lär man sig massa. Jag var med i en podd.
Men ja, så att det är ändå ganska mycket som har hänt av historiskt värde nu sedan valet. Jag menar inte minst just det att Carter, den äldsta presidenten, gick ur tiden mitt i allt det här. Och alla Trump-grejer som ändå skapar någon form av historiskt skimmer över den här tiden. Men nu kommer installationen och sen börjar Trump, och då får vi se hur vi följer upp. Vi avslutar ju vår serie om en vecka med en slags... Ja, vad gör vi egentligen, Klaus?
Egentligen hade vi talat väl om att följa med fram till valet, men sen blev det så spännande så att om valet 24 så fick fortsätta fram till installationen, men att då var väl dags att geva stafettpinnen till Donald Trump och vi tycker förstås att han borde anlita oss som rådgivare, så mycket klokskap som jag kommer med här. Men jag menar, här finns ju saker att ta upp, så att du kan ju fundera lite kring till exempel sådana här popularitetssiffror som dels beträffande Trump men också andra presidenter och sånt. Så att nu finns det ju saker att ta upp alltid.
Ja, precis. Vi kanske återkommer till några kommentaravsnitt längre fram, och vi har ju också vår serie Mr. President som är lite mer tidlös på det viset att den förändras inte.
Den är ju liksom helt tidlös. Att man skulle kunna ta en uppdatering om Trump och Biden eller något.
Ja, det blir ju aktuellt förstås.
Men liksom alla andra presidenter, så de har vi ju paketerade redan.
Det händer inte så mycket med dem mera, de där äldre.
Ja, precis.
Men som sagt, installationen är nu på gång, och när du hör oss igen så blir det vårt sista avsnitt i den här serien, 75:e avsnittet i omvalet 24. Men vi har det kvar, så vi tackar för den här gången och hörs igen. Hej Klaus.
Fint. Tusen tack.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.